Tack Herre Jesus. Tack för att du är med oss i tekniken. Tack för att du är med oss i lovsången. Tack för att du är med oss i bön och bibelläsning. Du är med oss på alla sätt idag, Herre. Tack Jesus för det. Vi ber och tackar i Jesu namn. Amen. Det löste sig fint. Tack så mycket. Kul att vara här igen. Vi hade lite strul med bilen här på morgonen. Det är antingen tapetsering eller så är det bilen eller så något annat. Och särskilt bilen har jag upplevt där. Det finns inget som är så stor välsignelse och en så stor förbannelse samtidigt. Vi hade lite problem, men nu är jag här och det känns väldigt bra att få sjunga ihop. Att jag ska få dela ordet här igen. Vi är ju i en... Det är fint väder idag, men annars är ju november en sån där månad där det är mycket mörkt. Vi har ju några soltimmar här. Jag är så glad att det kommer så mycket folk till kyrkan under de här timmarna. När man skulle kunna vara ute i det fina vädret. Men jag tycker att ni gör rätt val att vara här idag. Annars är ju detta en mörk månad. Vi har ju inte ens kommit in i julen riktigt heller. Några kanske har fuskat lite, det har vi gjort. Med lite adventsljusstakar så att man får lite ljus i tillvaron. Och vi ser ju liksom framför oss nu, julen kommer. Det ska ju bli gott förstås. Men så kommer man ju också på liksom vad julen har blivit i vår tid. Det är ju liksom en del annat än bara vilsam högtid idag. Julen är ju förenad med en del stress i våra liv tyvärr. Och efter det så kommer ändå nyår, ett nytt år, mycket att se fram emot. Men i den här perioden då, där det kan vara ganska intensivt, så vill jag ändå tala lite uppmuntran in i våra liv. Sist jag var här så talade jag om relationen. Vi har ju ett tema under hela hösten här, att leva nära Gud. Att söka honom, att leva nära honom. Och förra gången så talade jag lite om kammaren. Och det var en predikan som utmanade mig själv också. Jag sa det då också, att jag predikade lite för mig själv. Att vi behöver den där kammaren och det krävs liksom någonting av oss. Och det kanske utmanade fler än mig själv. Men idag så vill jag tala lite mer uppmuntran in i det här temat. Och jag vill komma lite till frukterna av en relation nära Gud. Alltså vad finns det? Det finns belöningar med det, att leva nära Gud. Jag vill tala lite om frukterna som vi kan få ut av att leva nära Gud. Och första bibelordet för dagen, det är i första Kungabok kapitel 19. Och jag läser från vers 9. Då står det så här. Och det här handlar, ska jag säga, om en person som heter Elia. Han har flytt, för han blir jagad av folk som vill ha ihjäl honom. Så han har flytt och befinner sig här då i 9:e versen, går han in i en grotta. Så vi läser från 9:e versen där. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sa det till honom: "Vad gör du här, Elia?" Han svarade: "Jag har verkligen ivrat för Herren, Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv." Herren sade: "Gå ut och ställ dig på berget inför Herren." Då gick Herren fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sade: "Vad gör du här, Elia?" Han svarade: "Jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och det försöker ta mitt liv." Det räcker så. Amen. Jag ska tala lite idag om att uppfatta Gud. Om att höra honom tala och se honom verka i vårt liv och i världen. Hur kan vi uppfatta Gud idag? Hur kan vi höra honom tala in i mitt liv? Hur kan jag se han verka runt omkring mig? Det där kan vara svårt, särskilt i våran tid. Och vi kan se lite paralleller till Elia här i hans situation. För han har flytt och han gömmer sig. Han är rädd. Han är uppjagad och har gömt sig. Och det är svårt att kanske uppfatta Gud när man befinner sig i det tillståndet. När man flyr, när det är alldeles för mycket som händer runt omkring en. Man är så upptagen av den situation man befinner sig i. Det är svårt att uppfatta Gud i det läget. Det kan vara svårt i vår tid att uppfatta Gud och se honom verka när kriget rasar i Gaza. Det kan vara svårt att se honom verka när människor svälter på Afrikas horn. Alltså vi lever i en värld där det ibland är svårt att förstå liksom var Gud finns i detta. Var är han? Var verkar han? På vilket sätt kan vi uppfatta honom i de här situationerna? Det kan vara svårt att höra hans röst när vi befinner oss i en ekonomisk kris. Kanske den har tagit sig in i din privatekonomi. Du kanske inte vet hur du ska betala räkningarna. Räntorna går upp och maten blir dyrare. Kan du höra Guds röst i det? Det är svårt att uppfatta Gud i sitt egna liv när man är så upptagen av de här sakerna. Det är svårt att höra Gud tala när relationer brister. När du har en familjesituation som är allt annat än vad du önskade dig. När relationer brister så är det svårt att höra Gud tala i det. Det finns en utmaning i det där. Och det är lätt att känna sig lite som Habakkuk. För övrigt ett fantastiskt namn. Jag vet inte varför vi inte döper fler barn till Habakkuk. Det står i 3:e kapitlet i Habakkuk vers 2. Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Tänk din vrede på att förbarma dig. Alltså, han längtar ju här efter att få höra någonting av Gud. Ge liv åt ditt verk i våra dagar, ber han. Alltså, kan vi få se mer, Gud? Visa dig, verka i våra dagar. Eller som David i psalm 22, vers 2-3. Min Gud, varför har du övergett mig? Jag ropar och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Och om natten, men får ingen ro. Vi känner också igen de här raderna från Jesus själv. Han ropar ut på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och när relationer brister, när vi befinner oss i en så tuff liksom, situation, så är det svårt att höra Gud tala. Det är svårt att uppfatta hur han verkar. Och de känslorna finns ju i Bibeln också. Jag predikade här vid ett annat tillfälle om Saltaren, liksom hur den liksom adresserar alla delar av vårt liv. Alltså den här sorgen, den här känslan av övergivenhet. Och lite är det ju samma med Elia här, att det finns ett problem med ljudnivån i våra liv. Alltså det är för mycket som händer, det är för mycket distraktioner, det är för stökigt runt om oss. Och då blir det svårt att höra. När stormen drar fram och rycker loss berg och bryter sönder klippor, så är det svårt att uppfatta Gud, hur han verkar. När jordbävningen drar fram genom din privatekonomi och liksom det börjar rämna runt omkring dig, grunden skakar, då är det svårt att uppfatta hur Gud jobbar. Och det finns en fara med detta som inte bara har med själva att höra Gud tala till en. Alltså, för vi riskerar att tappa förankringen i Guds ord när vi blir så distraherade av livets bekymmer. I Lukas 8 så finns det en liknelse som Jesus ger. Han talar i en liknelse om såningsmannen. Och det här är ganska unikt då, för att han förklarar nämligen den här liknelsen för sina lärjungar. Vad den här betyder, det gör han sällan, om någon annan gång egentligen. Men här talar han om vad det här betyder, hans liknelse. Och han gör en liknelse om såningsmannen, som är en bild av Gud och som sprider sitt ord över folket. Och så talar han om såningsmannen, han sprider ut det här ordet överallt. Men sen har vi olika sätt att ta vara på det där. Eller det landar olika i oss beroende på var vi befinner oss och hurdana vi är. Och ett sätt som ordet faller på oss som människor då, det är ordet som faller bland tistlar, beskriver han. Att fröt då, Guds ord, det landar hos en människa, men det är någonting som händer med det där. Och då står det i Lukas 8:14. Det som föll bland tistlar är det som hör ordet, men som alltmer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt. Alltså att Gud sprider sitt ord, och det gör han hela tiden liksom, bland oss människor. Vi har olika sätt att ta vara på det där. Och vissa är så upptagna med livets bekymmer, vare sig det är bilen som inte startar eller tapetseringen en hel helg. Alltså livets bekymmer har förmåga att kväva ordet för oss. Och när vi befinner oss i de här situationerna som Elia, där det är för mycket som händer. Det kväver ordet. Vi har inte längre blicken på Guds ord. Och det är den stora faran, tror jag. Alltså livets bekymmer har förmåga att kväva Guds ord i våra liv. Att vi inte längre ser det. Vi blir så upptagna med det som händer runt omkring oss. De här tistlarna som kommer upp och kväver det. Och i detta behöver vi söka en stillhet. Det är ju fantastiskt hur vi inleder här och talar om att komma till kyrkan idag och landa någonstans. Och stilla oss lite för att lyssna till vad Gud vill säga. Det här har ju inte vi diskuterat innan. Det är bara fantastiskt hur Gud verkar i oss liksom när vi möts och när vi söker honom. Det här att komma till kyrkan och stilla sig lite för att lyssna efter vad han vill säga. I en annan psalm så står det att bli stilla och besinna att jag är Gud. Psalm 46 tror jag att det är. Att vi behöver liksom stilla oss. Vi behöver landa lite. Ta det lite lugnt. Och besinna att han är Gud. Och han har det liksom under kontroll. Och en annan grej från den här berättelsen om Elia. Ni noterade att han får frågan två gånger. Och han ger ett svar två gånger. Gud frågar, vad gör du här Elia? Det frågar han två gånger. Han frågade i början där, vad gör du här? Och Elia förklarar liksom. Ja, men det här och det här och det här. De vill döda mig också. De har dödat alla dina profeter och detta hände. Och sen så går det en stund. Och det som händer här är ju att liksom Gud drar fram i en... Han är inte i stormen, men stormen drar fram. Jordbävningen drar fram, elden drar fram. Och det är lite som att han vill nästan chocka Elia till att lugna sig lite. Känner ni till det här knepet? Jag har bara hört talas om det. Jag har aldrig testat det själv. När barn börjar stöka i affären och börjar skrika efter godis eller vad det kan vara. Och bara helt vilda. Finns det ett knep som jag bara hört om. Att man ska bete sig likadant själv. Att när de lägger sig och sparkar och skriker så ska man själv också lägga sig och bara sparka och skrika så. För att man chockar dem liksom till tystnad lite. Att nu fattar de inte riktigt vad som händer. Och då slutar de. Det kanske är någon som har testat det här. Jag har inte gjort det. Och det är lite, jag ser nästan lite att Gud gör det här. Alltså Elia är så uppe i varv. Det står inte här uttryckligen, men jag tror att Elia är, liksom, han är eld och lågor över vad det är som händer här omkring. När Gud frågar första gången. Sen drar Gud fram, liksom, det går fram en storm och eld och jordbävning. Och sen får Elia frågan igen. Och jag inbillar mig att då har liksom Elia stillat sig lite. För han hör i susningen Guds röst. Det är susningen han finns. Och vi kan inte höra i den här eldsvådan, i jordbävningen, i stormen som drar fram. Utan det är den där susningen sen. Det där stilla. Då hör han Guds röst. Då går han ut och hör Guds röst igen. Då har han lugnat sig. Och jag tror att Gud vill, liksom, han vill tvinga oss lite till det. Och lugna ner oss lite. För att lyssna efter vad han vill säga. Vi behöver stilla oss. Men det är en utmaning i vår tid. Så är det. Vi lever i ett konstant informationsflöde. Det händer saker hela tiden. Jag själv har liksom... När jag sitter på tåget ofta så läser jag Bibeln. Då har jag en stund liksom att läsa i appen. Läser jag Bibeln. Men det kommer ju ändå nyhetsnotiser liksom, som stör mig i min bibelläsning. Jag testade flygplansläge. Jag vet inte om det funkar riktigt. Men hela tiden matas vi med nyheter och information. Det är svårt då att stilla sig i det där. Jag upplever det. Och vi vill gärna maximera tiden också. Bara det att jag sitter på tåget och gör det är ju liksom ett tecken på någonting. Alltså man försöker ta varenda stund, liksom, maximera min tid. Jag behöver hela tiden liksom göra det mesta av den tid jag har. Och vi har någonting att lära av Jesus i detta, för han drog sig ofta undan. Han drog sig undan för sina lärjungar. Han gick undan och tog en stund för sig själv tillsammans med Gud. Det finns en lärdom i detta. Vi behöver också dra oss undan lite. Vi kommer in på kammaren här igen. Alltså. Att vi behöver ta oss lite tid för oss själva. Söka Gud i enskildhet också. Kyrkan har sin plats. Templet. Kammaren är fortfarande viktig. Vi behöver söka honom i stillhet. För då kan Gud nå oss lättare. Jag tror att Gud kan bryta igenom och liksom nå oss även i de här stökiga perioderna. Gud är ju tillräckligt mäktig för att bryta igenom allt det, givetvis. Men jag tror att vissa av oss har lättare att liksom höra Gud tala när vi har stillat oss lite. När vi inte är så uppe i varv. Jag tror att Gud vill ha vår uppmärksamhet på det viset också. Att vi faktiskt sätter oss, att vi stillar oss, söker honom aktivt. Han vill ha vår uppmärksamhet också. Och det ska inte liksom kännas som en massa krav heller. Jag vill ju liksom att man ska känna att det är också att man vill detta. Att man vill stilla sig och söka honom. Inte bara för att han säger det, utan jag vill ju att vi ska känna det själva. Men Gud kan bryta igenom oavsett. Och en person som jag tycker är spännande att läsa om, det är Josef. Jesu far är det ju inte, men Josef som har Maria då, som blir havande med Jesus. Josef är spännande för att han får höra en del från Gud, men det är genom tre drömmar. Alltså han hör inte honom tala när han är vaken så att säga, utan Gud möter honom i tre drömmar. Om ni kan läsa i Matteusevangeliet, första och andra kapitlet, så kan ni läsa där om Josef. Och Gud möter honom i drömmarna bara. Jag tror att det finns en anledning till det. För jag tror att Josef var lite en orolig själ. Jag tror att han var lite orolig. Det var lite mycket på gång. Bara det här första då, att Maria blir havande när de är trolovade. Han har ju inte gjort henne havande. Och han funderar ju liksom på hur han ska lösa detta. Och då står det i Bibeln att när han har bestämt sig liksom för att han, det här måste vi ju avsluta, men han vill göra det snyggt. Och man kan ana här att liksom han oroar sig lite för detta, för Maria också. Men då möter Gud honom i en dröm och säger att det här är den helige ande som har gjort henne havande. Du ska behålla Maria. Sen så får han en till dröm då Gud säger till honom att flytta till Egypten. För de behöver komma undan. Och igen då när de ska tillbaka till Israel så är det genom en dröm. Och jag tror att Gud har sett att nå oss alla. I Josefs fall så var det genom hans drömmar. För jag tror att när han var vaken då var det för mycket av allting. Liksom. Jag tror han var orolig. Men jag tror också att han hade en bra relation med Gud. För han lyssnade till honom. Han kände igen det liksom när han hade haft de här drömmarna. Han var orolig, men han var också rättfärdig. Och det står det i evangeliet. Att Josef var rättfärdig. Så det här är ju ett sätt att uppfatta Gud när han talar till oss. Och det har jag själv märkt också. Han har talat till mig också. Men det är inte alltid så lätt att urskilja när Gud talar till oss. Vi ska läsa i första Samuelsboken kapitel 3 och vers 1-10. Första Samuelsboken kapitel 3, vers 1-10. Står det så här. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. På den tiden var Herrens ord sällsynt. Profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Sedan skyndade han bort till Eli och sade, här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Och han gick och lade sig. Herren kallade än en gång på Samuel och Samuel steg upp och gick till Eli och sade, här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat min son, gå och lägg dig igen. Samuel kände inte Herren än och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången och han steg upp och gick till Eli och sade, här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sade han till Samuel, gå och lägg dig. Och om han ropar på dig så säg, tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och lade sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut. Samuel, Samuel. Och Samuel svarade, tala, din tjänare hör. Det är svårt ibland att urskilja vad som är Herrens röst. Jag hade ett tillfälle när vi bodde i Enköping. Då jag stod och diskade. Och när jag stod och diskade så kom en tanke upp på en person som vi kände i kyrkan där. En person som vi kände där. Och jag fick upp hans namn. Liksom. Jag kom att tänka på honom. Och när jag stod där och diskade, jag kunde inte sluta tänka på honom. Alltså, det var så påtagligt och det var inte någonting som jag hade... Jag kan inte liksom jämföra det med något annat tillfälle. För det var så väldigt påtagligt, tanken på den här personen, när jag stod där. Och jag liksom, det var ju så pass att jag ändå noterade detta. Jag tror att det var en fredag kan det ha varit. Lite senare på helgen sen så ser jag, då kommer ett Facebookinlägg i en grupp som vi hade i kyrkan. Då den här personen skriver om hur otroligt tufft han hade det just då. hur otroligt jobbigt det var. Och han bad om förbön från oss andra liksom, vänner så i församlingen som var med i den här gruppen. Och jag insåg liksom att detta är... Hade jag liksom lyssnat till den rösten, inre rösten, hört av mig till honom, jag skulle kunnat lindra lite. Jag hade kunnat finnas där lite, en stund om man finns där. Det känns ju snopet att gå miste om det nu, va? Men jag tackar också Gud för den här erfarenheten. För det kan vara svårt att veta när det är Gud som talar till en. Men gå i tro och var frimodig. Det var liksom ett exempel från mitt liv. Och vi ser i Samuel här, som är ung, han bor i templet. Han har blivit liksom, hans föräldrar har ju överlämnat honom åt det som ett tack till Gud för att de fick honom. Så Samuel är där och han blir upplärd i templet av Eli då. Det finns två problem för Samuels del. Det första är i vers 1, och där står det att det är ovanligt med profetsyner. Alltså det var någonting med tiden och platsen som gjorde det svårt att uppfatta Gud. Jag tror inte att vi har riktigt samma problem idag, för att förbundet med oss är ju som enskilda. Vi har ett eget förbund med Jesus. Du har en egen relation med Jesus och med Gud. Under den här tiden så var ju förbundet med folket på ett annat sätt. Jag tror att vi har lite annan situation idag. Men det är fortfarande intressant att fundera på, vad är det för tid vi lever i? Hur vanligt är det med profetsyner i vår tid och i vårt land? Kommer vi känna igen det när vi ser det? Även om förbundet är med Gud själv, jag har ett förbund med Jesus, även om jag har det, så påverkas jag av min omgivning och de perspektiv vi har i vårt land. Vilken tid lever vi i? Är det vanligt med profetsyner i vår tid och i vårt land? Man kan ha det med sig lite och vara medveten om att vi lever i en speciell tid, ett speciellt land. Det andra problemet med Samuel är att han inte kände Herren, står det. Han kände ännu inte Herren. Han hade ändå varit i templet ganska länge, men hade ingen egen relation med Gud. Han kände inte Herrens röst. Den hade inte blivit uppenbarat för honom än. Så där har vi det andra problemet då. Då kommer vi tillbaka till kammaren och den här relationen igen. Ert tema här, lev nära Gud, det är viktigt. För att du kommer inte känna igen rösten om du inte umgås med honom. Att känna Herren, så som det står i Gamla testamentet, det är en fråga om umgänge och erfarenhet. Det är inte intellektuell kunskap. Du lär inte känna Herren genom att läsa på ordentligt. Det är inte det som Gamla testamentet menar när den skriver om att känna Herren. När du känner Herren, då känner du hans röst för att du har umgåtts med honom. Du har en relation med honom. Du har talat med honom tillräckligt mycket för att känna igen hans röst. Då känner du Herren. Så om du inte har upplevt att du har hört liksom Gud, jag vill inte lägga krav på det, men läs Bibeln. Jag tror att det är det vanligaste sättet som man kan höra Gud tala till en, när vi läser Bibeln och han uppenbarar sig själv och sitt ord för oss. När vi ägnar tid med Bibeln och med Guds ord i bön, be till Gud, så kommer han kommer att svara dig, för det har han lovat. Så det är ju ett sätt att uppfatta Gud när han talar till oss. Att uppfatta när han talar till oss. Jag tror att han kan tala till oss i vår vilja också. Att han lägger liksom saker i oss som blir en del av vilka vi är. Mina predikningar här, jag fick ju liksom långt innan jag började predika, så hade jag ju en vilja i mig. Jag skrev ju predikningar innan jag var döpt också. Alltså Gud la ju någonting i mig och han verkar i våra viljor. I Filipperbrevet 2:13 står det att för det är Gud som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Han verkar i våra viljor också. Så om du väldigt gärna vill liksom, eller du känner att du dras åt musiken till exempel, jag tror att det är Gud som har lagt det i dig också. Sen ska ju det alltid prövas emot Guds ord givetvis. Allt vi vill är ju inte enligt Guds plan och Guds ord, så allt måste ju prövas mot Bibeln. Men jag tror att han kan verka i våra viljor också. Jag tycker att det här är fantastiskt att få stå här. Det är ju någonting han har lagt i mig. Jag vill ju detta. Han verkar ju i min vilja. Eller hur? Så är det. Ett annat sätt att uppfatta hur Gud verkar, det är ju liksom i vår omgivning. Inte så mycket kanske vad som händer i mitt liv, men jag kan se att han verkar i andra. Han verkar ute i världen. Och det där är en fråga om perspektiv. Det var något av det första som jag insåg efter att jag hade döpt mig, att nu har jag ju på mig ett par andra glasögon. Alltså när man tror på Gud, då tror vi ju att han faktiskt verkar här ute. Och det där är också ett par glasögon vi sätter på oss. För att man kan förklara saker med slump och tur. Och vilken tur att det hände. Men när du är troende så har du också öppnat den här andra dörren som säger att nej, det där var inte tur. Det var Guds vilja och det var han som hjälpte mig med det här. Det här är ett perspektiv som vi kan ha. Och det märkte jag tydligt under min första tid när jag började liksom se tillbaka på mitt liv och tänka att men det där var ju Gud med och verkade. Det här var inte tur, det var ju Gud som var med och verkade i mitt liv. Det där är ett perspektiv. Och tre snabba bibelord om hur Gud verkar också i vår tid och i vår värld. Det första Romarbrevet 1:20, nu går det snabbt här men ni får lyssna på mig bara. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Från Jobb kapitel 12, 7-10 står det. Men fråga boskapen, den ska undervisa dig. Fåglarna under himlen, det ska ge dig svar. Tala till jorden, den ska undervisa dig. Fiskarna i havet ska ge dig besked. Vem av dem känner inte till att det är Herrens hand som har gjort det? I hans hand är allt levandes själ och varje människas ande. Och sen igen, Saltaren 19:2. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Alltså se er omkring. Tecknen finns ju där. Det här första som Paulus skriver i Romarbrevet 1 där. Att överallt syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Inte bara att han finns utan någonting om vem han är. Hans egenskaper syns liksom i vår värld. Hur fantastiskt skapade vi är och hur fantastisk naturen är. Det kan vi nog ta till oss lite som svenskar. Även sekulära svenskar kan ju liksom inse liksom hur fantastisk naturen är. Och bara liksom genom vetenskapen så börjar vi mer och mer förstå hur fantastisk han är. Och Gud, det finns ju tecken på honom överallt. Men det där är ett par glasögon. Inte liksom... För det kan vi ju se allihopa, de som inte är troende och de som är troende. Men frågan är ju, vem är skaparen bakom detta och varför finns det till? Varför är världen så fantastiskt skapad? Och vem är det som ligger bakom det? Det är ju där vi tar på oss våra andra glasögon, det som skiljer oss lite från de som inte tror. Och vi har också hjälp av den heliga ande i detta. När vi ska uppfatta Gud i vår omgivning och i vår värld så är det den heliga ande där och hjälper oss. Så i första Korinthierbrevet kapitel 2, 9-12 där, så står det. Men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi fått av Gud. Alltså du som är troende och har döpt dig. Du har den heliga ande som hjälper dig att se djupet i Gud. Du har den heliga ande som kan översätta det du ser här ute. Och visa dig någonting om vem Gud är. Och att han är. Att han finns. Så anden hjälper oss med detta. Men det bygger ju också på en relation med Gud. Att leva nära honom. Att leva i en relation med Gud. Om ni kommer ihåg från förra gången jag predikade så talade jag lite om relation och definitionen av det där. Definitionen av relationer, eller varför vi talar om relationer. Alltså relationer är vårt sätt att förstå oss själva och vår omgivning. Och jag talade lite om att relationen till Gud hjälper dig att förstå vem du är. Men relationen till Gud hjälper dig också att förstå din omgivning. Och det är ju det detta handlar om. När du har en relation med Gud så hjälper han dig genom sin ande att förstå någonting om din omgivning. Och uppfatta vem han är och att han finns i din omgivning. Så den heliga ande hjälper dig i det. Och där har ju vi ett försprång, om man ska kalla det så, gentemot de som inte tror. För vi har den heliga ande som hjälper oss. Det finns delar av Gud som ingen kommer att förstå innan man är döpt och har den heliga ande. Det finns delar av Gud och hur han verkar som ingen kommer att förstå om man inte är döpt och har den heliga ande. Jag tror att det är så enkelt faktiskt. Så anden hjälper oss att uppfatta vem Gud är och vad han gör i våra liv. Men det där är svårt när det stormar. När jordbävningen drar fram och grunden börjar skaka i våra liv, så är det svårt att höra honom och se honom verka. Vi behöver lyssna i den där susningen. Vi behöver stilla oss. För det kan vara svårt att känna hans närvaro när det är så där stökigt runt omkring oss. Då är det svårt att känna hans närvaro. Men jag predikade förra söndagen i Varberg och pratade lite om det här med känslan. Och Gud verkar inte så mycket i våra känslor. Och då sa jag att han verkar i våra beslut. Och jag vill säga idag att han verkar inte så mycket i den där känslan. Utan du vet ju någonting om Gud. Håll dig till det istället och inte så mycket till hur det känns. Alltså det kanske inte känns som att Gud är närvarande. Men om du läser din bibel så får du veta någonting om att Gud är närvarande. Alltså du kanske inte uppfattar honom och du känner inte att han är där. Men om du läser din bibel så får du höra att han är med dig alla dagar. Han är ju i dig. Han är ju med dig precis hela tiden. Så det är skillnad på vad vi känner och vad vi vet. Och det där är ju tydligt. Ta ett exempel. Ska du flyga någonstans? Eller du, om jag ska flyga någonstans, då känner jag mig ganska otrygg i det där flygplanet. Samtidigt så vet jag, för att jag har hört, att det är betydligt otryggare att ta bilen härifrån och köra upp till Göteborg och jobba liksom. Bilen är ju mycket större risker med än att flyga. Men den där känslan ligger ju kvar. Jag tycker ju det där känns obehagligt liksom, att sätta sig i ett flygplan och åka någonstans. Även om jag vet att risken är större när jag sätter mig i bilen. Men där känner jag mig tryggare. Alltså känslan är ju en sak. Men vad vi vet är någonting annat. Så även om du känner att Gud inte är där, så är han där. För att vi kan läsa om det i Bibeln. Och det som står här är sant. Så låt den sanningen få bli linsen som du har över ditt liv. Titta på ditt liv, din omgivning, genom den linsen. Och inte så mycket genom dina egna känslor. För Gud är med oss i allt. Och det står mycket om det i Bibeln. Och Psalm 23 är säkert många här som känner till. Det är kanske den mest älskade psalmen, jag vet inte. Men den börjar: Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Amen. Alltså det här är ju, här har vi ju det. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal, så är du med mig. Psalm 139, samma tema. I vers 7 där står det: Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen när du där? Bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där? Alltså om du går i dödsskuggans dal, så går han med dig. Om du bäddar åt dig i dödsriket, så är han där. Du kan inte gå någonstans för hans ande. Han är med dig precis överallt. Och när vi har den kunskapen om Gud, även om inte känslan finns där, om kunskapen finns där, så håll lite utkik efter var han är. Var uppmärksam på vad han kanske visar sig i ditt liv. Vi vet ju att han är med oss. Nu vet vi ju det. Vi har ju den kunskapen, även om inte känslan är där. Men titta då efter var han kan finnas. Hur kan han verka? När vi satt och frös i bilen här innan, när den tutan hade hängt sig för att det var för kallt, satt jag med ungarna där bak. Och då tänkte jag på det här, för då satt vi liksom och blåste liksom ånga där inne i bilen. Tyckte de var jättekul. Och så tänkte jag på det här liksom, att men han kan finnas i den där lilla glädjen, kan han finnas? Och när jag satte mig på cykeln här med Bibeln på pakethållaren och cyklade hit, så det regnade i alla fall inte. Det var fantastiskt väder. Och jag får komma hit och predika, och jag hann ändå i tid. Alltså Gud är ju med oss hela tiden. Ibland så visar han sig på lite udda sätt och lite oväntade sätt. Det är inte alltid en eldpelare i öknen som vi kan följa. Det är inte alltid så han visar sig. Men han är där. Och han visar sig på ibland lite udda sätt. Jag vill dela med mig av något som jag har burit på ett par år. Det här har jag tänkt länge på, liksom, är är material för nej, men det är ett vittnesbörd egentligen. Inte så mycket om mitt liv, men det var någonting jag uppfattade för ett par år sedan och jag har burit på det. Jag är glad att jag ska få dela detta idag. Jag hoppas att det blir till uppmuntran för er också, så som det har varit för mig. Och då ska vi spola tillbaka bandet lite. Det här börjar inte så uppmuntrande, men det kommer att bli det i slutändan, så häng med. För några år sedan, slutet av 2019 och början av 2020, så kom ett virus som vi drogs med. Vi dras med det fortfarande. Det första fallet i Sverige var 31 januari 2020. Och jag vet inte om någon av oss egentligen har fattat vad det var som hände. Det var ju en tid som liksom kastade omkull ganska mycket för oss. I slutet på februari 2020 så ökade de här fallen i Italien och Iran. Och de spreds senare då i resten av Europa till USA. Och det fanns liksom inget stopp. Om vi tänker tillbaka på den här perioden i början av 2020. Det fanns inget stopp. Det bara spred sig. 28 februari så var den största börsnedgången sedan 2008. Ekonomisk krasch kan man väl kalla det. Börsen bara störtdök. Och den 11 mars, inte ens 2 veckor senare, så deklarerade WHO, då, Världshälsoorganisationen, att det var en pandemi i mars 2020. I april samma år då, så kom en studie som sa att 500 miljoner människor riskerade att hamna åter i fattigdom. Alltså människor som kommit ur fattigdomen riskerade att hamna tillbaka i den. 500 miljarder människor. Särskilt i delar av Afrika. Under den här perioden då så gick ju företag under. Drömmar gick i kras för människor över hela världen. Ungdomar i vårt land också fick ju inte fira sina studenter som de skulle. Man tappade gemenskapen ifrån skolan som är så viktig i de här formande åren. Vi kunde inte fira gudstjänster som vi brukade. Det är ju historiskt att man inte samlades på söndagarna för att gå till kyrkan. Pappor fick inte vara med när deras barn föddes. Och mammor fick föda själva. Utan sin partner. Vi hade äldre som var ensamma. Och dog ensamma. För att anhöriga inte fick besöka dem. Jesus. I december 2020 så hade det spridit sig till hela världen. Till och med Antarktis, Sydpolen. Och idag så räknar man med att ungefär 7 miljoner har dött i det här viruset. Och då spelar det ingen roll räknefel eller statistik liksom missar. Om det var 5 miljoner, det spelar ingen roll. Om det var 2 miljoner, alltså. Vi behöver inte hänga upp oss på statistiken egentligen. Enormt mycket människor har dött i det här viruset. Och jag tror inte att det här kommer från Gud. Allt som händer är inte Guds vilja. Så är det bara. Vi lever i en fallen värld. Den här världen och skapelsen lider också med oss som människor. Så jag tror inte att det här viruset och pandemin kommer från Gud. Men jag tror att han var mitt i det. Jag tror att Gud var mitt i detta tillsammans med oss. I Romarbrevets 8 kapitel, 37 versen står det: men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Han är med oss hela tiden. Det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Och då ska jag berätta en parallell berättelse. För samtidigt som detta hände så hände också någonting annat. För i en augustikväll 2019 så är det en DJ som ringer en sångerska som han säger, som han känner. Och han säger då till henne att han har en låt som han tycker är grym och han vill att hon ska komma och sjunga och liksom de ska ta fram en text till den här låten. Den här sångerskan har vi förstått senare. Hon var på väg att ge upp sin karriär som solosångerska. Hon var på väg att ge upp det där. Hon säger att det är sent för det är på kvällen detta. Men han vill att hon kommer så hon kommer ändå. Och hon lyssnar på den här låten. Hon älskar det hon hör. Hon är dock lite osäker på texten och hon vill gärna gå hem för att skriva på en text själv. Liksom. Men han är envis, han vill inte att hon går utan hon kan stanna i studion och skriva. Så hon kör ut honom ifrån studion och sen så lyssnar hon på låten 2-3 gånger. Och sen så har hon beskrivit hur de första orden bara kommer ur hennes mun. Hon har beskrivit senare att det är som en uppenbarelse för henne när de här första textraderna kommer ut. Och det blir en bön för henne, de orden som kommer ut. Hon beskriver att det är en uppenbarelse och att det blir som en bön för henne. Och de spelade in den här låten samma natt. Nästa dag så sitter hon i bilen på vägen till gymmet och så lyssnar hon på låten igen. Och då hör hon en röst, säger hon, som säger att det här kommer bli stort. This is gonna be a big song. Det här kommer bli en stor låt. Och den där rösten hade ju rätt. För att de släpper den här låten i november 2019. Var lite med på tiderna här. I november 2019 så släpps den här låten. Men den blir viral, som det heter. Det sprids som en löpeld för att den blir stor på sociala medier. I februari-mars 2020. När viruset bryter fram genom hela världen. Finns inget stopp på den. Så blir den här låten viral. Den sprids också som en löpeld över hela världen. Tack vare en dansutmaning. Som kommer från ett gäng ungdomar som dansar lite till den här låten och sprider på YouTube. Och det slutar med att hela världen fylls av dans till den här låten. Hela världen delar videor där de dansar till hennes bön. Hela världen, det kommer videor från hela världen med folk som dansar till den här uppenbarelsen som hon har beskrivit. Den här uppenbarelsen som var från Gud. Så vi ska lyssna och titta på den videon. Jag la på lite svensk text för att ni ska förstå storheten i detta.
Jerusalema.
Ja. Ingen kommer någonsin kunna övertyga mig om att det här är en tillfällighet. Att samtidigt som det här viruset drar fram över världen, precis samma månader, så drar också detta fram över världen. När vi dras med ett virus med oro, lidande och död, så sprids också ljus och glädje och dans genom en uppenbarelse från Gud till en sångerska i Sydafrika. När folk dansar till orden, Jerusalem är mitt hem, beskydda mig, gå med mig, lämna mig inte här, min plats är inte här, mitt rike är inte här, du hör mig. Ingen kan övertyga mig om att det här är en tillfällighet. Ingen kan få mig att tro någonting annat än att Gud var med i det här. Det här tog inte bort lidande och död, men det gav någonting till oss i en situation där vi behövde det. Sjukvårdspersonal som tar en stund och dansar tillsammans och sprider det till andra och fler följer med. Till ord som formulerades innan det här viruset drog iväg. Alltså innan det här viruset kom, de första fallen i Wuhan i Kina var i december. I augusti har någon suttit och fått en uppenbarelse från Gud. Ord som kom från Gud och blev en bön för henne, men de spreds och blev en bön för hela världen. Och jag är så tacksam att Gud uppenbarade detta för oss som mänsklighet i den här tiden. Att det fick bli lite ljus och lite glädje i en tid då vi behövde det som allra mest. Tack Jesus för att du har lovat att aldrig lämna oss. Tack Jesus för att du har udda sätt ibland att visa dig, men du kommer att visa dig. Och du går med oss, även om vi vandrar i dödsskuggans dal så är du med oss. Även om vi bäddar åt oss i dödsriket är du med oss. Även i de svåraste stunder av sjukdom. sjukdom och lidande och död så finns du där och du vill tala till oss ord av liv och ord av hopp, ord av ljus. Jag ber bara att det här ska få landa i var och en av oss, att vi börjar leta efter tecknen på dig när vi inte hör din röst så tydligt, Herre. Och hjälp oss då att vara öppna och lyhörda för vad du vill tala in i våra liv. Jag tackar dig för din kärlek och ingenting kan skilja oss ifrån dig, Herre. Tack för ditt förbund som är med var och en av oss, att vi inte är beroende av någon annan, att vi kan få möta dig personligen och ha en egen intim relation med dig, att vi får leva nära dig, Herre. Jag ber att du ska komma med uppenbarelser och tecken till oss under den här juletiden också, Herre. Vi ber om nya vittnesbörd, ett nytt ord ifrån dig, Herre, för vad du och vad du vill med våra liv och med vårt land, våra församlingar, att du ska tala in i våra ledningar, att de ska få leva nära dig och lyssna till din röst. Tack för att du talar till oss, Herre. Tack för din nåd som det är att få leva med alla de välsignelser vi har. Tack för att det bara är av nåd här, att vi bara får ställa oss till din tjänst och sen så att du har kontrollen. Tack, Herre, för att du aldrig viker undan. Du möter oss alltid när vi ber om det. Tack för det, Herre, i Jesu namn. Amen.